Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Regeringen kör över lagrådet när man gör undantag så att företaget Cementa kan fortsätta bryta kalk på Gotland.
Det besked vi ger idag är att vi vill att pengarna som går till skolan ska stanna i skolan och inte kunna delas ut till ägarna.
Tack vare att vi har sparat i ladorna under de goda åren så har vi nu goda möjligheter att fortsätta stötta återhämtningen.
Justitiekanslern slängde underlaget för jätteskadestånd till våldtäktsman.
Och i den här intervjun så säger Damberg att det har funnits en ängslighet för att beskriva en del problem. Citat, man ville inte ses som rasistisk.
Cementkrisen avvärjs genom att regeringen kör på trots lagrådets invändningar. Vinstuttag i skolföretag vill Socialdemokraterna sätta stopp för. Valbudgeten har presenterats. Och det stora skadeståndet till en ung man som har dömd för grova våldtäkter. Var justitiekanslern verkligen tvungen att ge honom 840 000 kronor? Och Mikael Dambergs ord om ängslighet i debatten om kriminaliteten. Var kom den ifrån? Det här är veckopanelen vecka 38. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Och paneltrion ser ut så här idag. Inga-Britt Ahlenius, före detta ämbetsman, bland annat chef för Riksrevisionsverket och numera kolumnist i Svenska Dagbladet. Hej!
Hej, hej!
Henrik Hall som är rättssakkunnig hos Kristdemokraterna och krönikör i Norrköpings Tidningar. Hej!
Hallå, hallå!
Stefan Stern, kommunikationsansvarig på Nordstjärnan och rådgivare vid Wallenberg Foundations. Tidigare bland annat socialdemokratisk statssekreterare och planeringschef i statsrådsberedningen. Välkommen tillbaka du också.
Tackar.
Vi tar och börjar med regeringens senaste drag i spelet om 75% av Sveriges cementproduktion.
Regeringen trotsar lagrådet och går fram med ett förslag på undantagslag för att Cementa ska fortsätta bryta kalksten på Gotland med ett tidsbegränsat tillstånd.
Det här är en extraordinär situation och det är ett exceptionellt arbete som har bedrivits för att möta den här allvarliga situationen som riskerar att leda till stora samhällskonsekvenser.
Det var rynkade pannor på både näringsminister Baylan och miljöminister Bolund när de berättade att de går vidare med sin regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall. Det skulle få allvarliga konsekvenser om det blev stopp för Cementas verksamhet i Slite redan i höst. Lagrådet ansåg ju att den här propositionen inte rimmade med grundlagen och bland annat för att det inte handlade om en generell bestämmelse. Men det här var vad som var möjligt, sa miljöminister Per Bolund. Inga-Britt Ahlenius, fanns det annat att göra än det här?
Jag efterlyser faktiskt en debatt som skulle faktiskt röra. Fanns det andra alternativ? Det intressanta är också att det finns ett begreppspar, demokratisk rättsstat, det vill säga folkvilja. Men det står också i grundlagen att all offentlig makt ska utövas under lagarna. Mm. 2016 så fattade regeringen beslut om att utöka det som kallades för Naturrum 2000. Och det drabbade ju, påverkade ju Cementa på Gotland. Och det var, om jag minns rätt, också en diskussion i riksdagen. Och då undrade jag, hade inte regeringen vid det tillfället gjort en konsekvensanalys av det beslutet vid det tillfället? Och är det inte så att det hade varit möjligt för regeringen då att istället för att flagrant bryta mot en praxis och gå emot lagrådet helt enkelt ta tillbaka sitt beslut om Daturum?
Henrik Hall, vad säger du om det här?
Jag delar Inga-Britts inställning helt och hållet. Jag tycker också att det är intressant att vi har fått en diskussion om grundlagen och grundlagens ställning i Sverige allt mer på de senaste åren, inte minst mot utvecklingen i Ungern och Polen som man ofta hänvisar till. Och regeringen visar ju med all önskvar tydligt att det är ganska enkelt att köra över grundlagen när man vill. Lagrådet konstaterar ju att den här lagen kommer att bryta mot grundlagen. Regeringen går vidare med den ändå. Och lagrådet konstaterar också att den kan faktiskt stoppas i domstol. Eftersom beredningen är så bristfällig så kan en domstol stoppa det här. Så frågan är om Cementa alls kommer fortsätta om det kommer ett överklagande.
Stefan Stern, hur ont gör det i hjärtat på ministrar när de väljer att vi måste nog köra över lagrådet?
Det är inte alldeles ovanligt, ska jag säga. En regering fattar ungefär 10 000 beslut per år. Och 200 sådär ett typiskt år är så kallade propositioner. Och då föregås sådana här propositioner av en lagrådsremiss. Och ungefär skulle jag säga 10% av de där lagrådsremisserna har lagrådet kritik. Vi kan minnas till exempel när Reinfeldt införde eller gjorde den här reformen om attefallshusen. Sitt sista år tror jag det var. Då hade lagrådet skarp kritik mot att man inte skulle behöva söka bygglov för att bygga sitt lilla tillbyggnad på den egna tomten. Så det är klart att ibland tycker jag att det är bra att lagrådet är rådgivande i författningen. Så att, här tycker jag regeringen, den svenska regeringen, har handlagt det här ärendet fel av andra skäl. Alltså som sagt, att lagrådet ibland inte följs, det är inte ovanligt. Men som Inga-Britt var inne på, här utsåg man det här området till Natura 2000-område vid 2016-2017 någonstans där. Och Cementa skickade in sin ansökan 2017. Och det är klart att när regeringen har en lagstiftning då i grunden som tar åratal att få miljöprövad. Alltså vi pratar om ett bolag här som 4 månader innan tillståndet löpte ut fick mark- och miljödomstolens besked att det var en otillräcklig ansökan. Då är det ju någonting som är fel. Och ytterst så bygger det här på att det finns helt olika synsätt inom regeringen här mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och man sitter fast i slitningar och nu har man vunnit sig tid med den här snabba lösningen då. Och det är viktigt det här därför att det är 75% av landets cement och det är 100 000-tals jobb i byggindustrin. Så att, det här är inte bra hanterat, men alltså inte av skälet lagrådet.
Hade du en kommentar, Inga-Britt?
Jag tänkte att det är inte bara intressant att det inte är någon livlig debatt generellt om frågan. Utan det vore också intressant att veta vilka överläggningar och vilka diskussioner har regeringen internt fört om den här frågan. Har den varit uppe överhuvudtaget? Det hade varit intressant att vara en fluga på väggen och lyssna till regeringens överläggningar. Är det så att Miljöpartiet faktiskt har tvingat regeringen att gå till lagrådet istället för att ompröva sitt gamla beslut? För att om man omprövar det gamla beslutet, då är det mer fritt fram också för Cementas fortsatta produktion. Men har man skapat fortsatta problem för Cementa?
Vi lämnar det här för nu och går till en annan politisk nyhet i veckan. I våras avslöjade Sveriges Television med buller och bång en stor spionageaffär där bland annat ledande svenska politiker och höga tjänstemän skulle ha övervakats av den amerikanska underrättelsetjänsten NSA med dansk hjälp. Och försvarsminister Peter Hultqvist framstod som ganska upprörd. Och så här sa han då i slutet av maj till Ekot.
Det jag har krävt av Danmark, det är ju dels information om det har skett avlyssning med danska system som plattform. Jag har krävt information om annat land är inblandat. Och jag har också krävt information om, det finns uppgifter om svenska intressen, svenska företag, svenska medborgare.
I ett tidigare skede av rapporteringen förra året kom det fram att NSA hade utfört spionage mot svensk försvarsindustri. Och nu i veckan heter det från Hultqvist att ärendet är utklarat för svensk del. Regeringen lägger hela avlyssningsaffären bakom sig. Ja, det var så en stor skandal för både förra hösten och i våras. Och nu bara pyser det här bort som nästan ingenting. Vad anser panelen om det här?
Ja, frågan är om det inte är så enkelt som att det är lite politisk teater. Jag såg att Wilhelm Agrell var ute och talade om det här redan i våras och sa att så här låter det. Man bullrar och stångas lite i offentligheten och sen så ringer man under handsamtal till sina goda vänner i Danmark och USA och säger att det här kommer vi bråka om och sen vid lämplig tidpunkt så lägger vi det bakom oss helt enkelt och går vidare för att det tycks vara något som är vanligt i underrättelsevärlden men som inte får komma fram i ljuset så att säga, för då ser det ju väldigt illa ut.
Så Henrik Hall, Stefan Stern, var det här en akt i ett teaterstycke?
Men det är klart det är sekretess på den här typen av ärenden av lätt insedda skäl. Jag tycker mer det är intressant att Sverige har ju inte så många val. Det här uttalandet från Hultqvist att han ville vända blad så att säga. Det kom ju i samma ögonblick som han också sa att han skulle fördjupa ett samarbete med just Danmark och även med Norge och två NATO-länder.
Mm. Och idag ska det skrivas under
detta nya försök. Så att det här handlar ju om att så som Sverige har försatt sig i sin säkerhetspolitiska och försvarspolitiska situation med ett försvar som man har rustat ner i årtionden, man erkänner inte sitt beroende av omvärlden, man tillhör inte kärnan i det europeiska samarbetet, man är inte villig att erkänna att man är helt beroende av NATO, då måste man ju hålla på och skaffa sådana avtal där man får ha avtal så att man inte är helt utlämnad. Och då var det Danmark som är ett NATO-land för övrigt och Norge som står till hands och tidigare Finland. Och Finland har ju en så kallad NATO-option, vilket det ju finns en parlamentarisk majoritet för i Sverige också. Men det vill ju inte den här regeringen erkänna och då ser vi den här. Ja, ni sa teater, men man ser de här konsekvenserna.
Inga-Britt?
Ja, jag tror att man får finna sig att allt kan inte vädras offentligt och att också försvarsministern förtjänar tilltro när han avslutar den här affären.
Men alla de här politikerna som ska ha fått både mejl och mobiler övervakade med hjälp av den danska underrättelsetjänsten enligt det här avslöjandet tidigare. Ska de nöjas med de här lugnande orden från försvarsministern nu?
Ja, det var ju innebörden av vad jag sa, alltså att man måste acceptera att i den här typen av värld så kan man inte vädra allting offentligt och att försvarsministern förtjänar förtroende för det som han har sagt när han ville avsluta affären.
Det här med det nya försvarssamarbetet Danmark och Norge, så vitt jag vet så är det sedan länge ett ganska djupt samarbete med Norge redan. Men det nya är ju att man tar Danmark och Norge på samma bredd uppenbarligen. Stefan?
Ja, som jag lite var inne på, det är väl det som står till buds. NATO och framförallt USA förefaller ju vara inriktad på den sydkinesiska sjön. Lite mindre intresserad än vanligt av Europa. Och Sverige har inte ett eget fullgott försvar och man har inga bra samarbeten. Eftersom man har haft en säkerhetspolitisk doktrin som inte har tillåtit det. Och nu så får man vända sig till de länder som är beredda att ha någon form av samarbete. Så länge man inte är beredd att ompröva.
Veckopanelen fortsätter.
Förbjud möjligheterna för friskolor att ta ut vinst och etablera sig var de vill. Det förslaget kommer Socialdemokraternas partistyrelse att lägga fram till partikongressen i november.
Det besked vi ger idag är att vi vill att pengarna som går till skolan ska stanna i skolan och inte kunna delas ut till ägarna.
Ja, utbildningsminister Anna Ekström presenterade i veckan Socialdemokraternas linje framåt vad gäller utbildningsföretag som gör vinstutdelningar. Det ska förbjudas, säger Anna Ekström, och partiet vill också se över etableringsfriheten för friskolor. Henrik Hall, vad säger du om detta utspel?
Jag tycker det finns ganska mycket att säga om utspelet och om friskolorna i sig. För det första tror jag inte att det kommer lösa särskilt många problem. Friskolor med vinstutdelning är ju inte huvuddelen av skolväsendet alls. De problemen vi har i skolan beror ju kanske snarare på segregation som inte kommer hjälpas med det här. Om du skulle ha en närhetsprincip till exempel så skulle ju fortfarande de segregerade förorterna vara segregerade förorter och de närmsta skolan skulle domineras av utlandsfödda elever eller av rika inrikesfödda elever helt enkelt beroende på vart man går. Men däremot så finns det ju en del saker som är intressanta. Jag tycker att det här med att låta kommunerna få veto över etableringen är ju någonting som man har kämpat emot ifrån borgerligt håll, även mitt eget parti och även jag själv har varit emot det. Men skulle man ha, framförallt man skulle haft ett sådant system från början, så skulle du fått ett naturligt experiment som hade varit mycket positivt ur empirisk synpunkt. Där du kunnat se de kommunerna som har etablerat friskolor, hur de lyckas med skolresultaten. Du skulle kunna se de kommunerna som väljer att inte göra det, så du skulle kunna få ett ganska... ett politiskt experiment helt enkelt som har gett oss ganska intressant data, tror jag.
Ja, ett politiskt instrument var nog ordet, för det här är ju eller experiment, det är ju 400 000 elever som går i friskolor. Det är alltså 3 000 förskolor, det är 1000 grundskolor och det är 500 gymnasieskolor. Och de här finns i 240-250 av landets 290 kommuner. 72% av de här skolorna är då aktiebolagsskolor, det vill säga de som ska förbjudas enligt den socialdemokratiska delen av regeringen. Så det är klart, skulle det här bli verklighet så är det inte bara ett experiment, utan det är en slags systemskifte bort från det som kanske är absolut viktigaste, nämligen om man tror på social rörlighet, social mobilitet som jag gör, så är ju en utbildning, att få en bra start med en god utbildning, det är ju bland det viktigaste man kan få.
Men du som gammal socialdemokrat, Anna Ekström, säger så här, att pengarna till skolan ska gå till skolan och inte till kapitalägare och företagsägare. Vad är din reaktion på när hon säger så?
Nej, men jag har ju hört det förut. Det brukar dyka upp i samband med valrörelser och sen så läggs det ner i regeringsperioder. Och det där, det beror ju på att, och det är ganska cyniskt experiment då, att man vill ha en annan konflikt i samhället i samband med valår. Man vill inte ha skjutningar, sprängningar, blåljus. Man vill inte ha migration. Man vill inte ha kulturkonflikt, utan man vill byta till höger-vänster-konflikt. Men problemet är ju, det här är ju människors utbildning vi pratar om. Det är det absolut viktigaste för att få en bra start oavsett vilken bakgrund man har, vad ryggsäcken hemifrån packades för, så att säga.
Vi, men är det rent skadligt det här, menar du?
Ja, vi har ju 35% ungefär av eleverna i segregerade områden som Tensta, Rinkeby, Kista här i Stockholm där vi sitter nu, som alltså använder det här fria skolvalet. De åker till Bromma, innerstan, Solna, och 75% nästan av de här friskolorna är ju de här skolorna som nu ska stängas. Det är de bästa skolorna dessutom. Anna Ekström har ju varit ansvarig för skolan nu, först som chef för Skolverket och sen som minister. Det är alltså ett decennium hon har varit ansvarig. Och det går ut 16 000 elever ett typiskt år utan tillräckliga kunskaper. Och Skolverket visade, jag tror det var förra veckan, på de 28 sämsta skolorna där det här misslyckas. Och då var 26 av de skolorna var ju kommunala skolor. Så att det här är ju ett helt felaktigt fokus. Vi får ju inte bättre skola genom att börja med att stänga de bästa skolorna.
Inga-Britt Ahlenius.
Ja, jag tycker Stefan gör en väldigt intressant politisk analys också. Jag delar ju det här angreppssättet som du har, nämligen att varför går man på en del i skolsystemet istället för att bestämma sig för vad är det som är viktigt? Jo, det är att alla barn i Sverige måste få en likvärdig och hög utbildning av hög kvalitet. Hur åstadkommer man det? Nu är det ju ett problem att man har givit föräldrar och barnen så stor valfrihet, och att gå tillbaka är också väldigt svårt. Och samtidigt, precis som du säger, alltså att det är bostadssegregationen som skapar problemet i grunden.
Men det här politiska förslaget lär ha väldigt brett stöd i allmänheten. Du skakar på huvudet, Stefan.
Det där är ju en felaktig analys. Om du ställer en fråga om du tycker vinst känns bra, det är ungefär 60% som säger att nej, jag tycker inte det känns så bra med vinst.
Ja,
är det viktigt att välja då? Ja, det är ungefär 90% som säger. Och sen så ställer du frågan, vad är viktigast? Då är det ungefär 60% som säger att det är viktigare att få välja, och 30% som säger vinsten är viktigt. Och så ställer du en följdfråga, är du beredd att använda din röst för att försvara vinstförbud eller försvara rätten att välja, då är det dubbelt så många som tänker använda sin röst för att försvara valfriheten. Väldigt få säger att nej, bara för att jag tyckte illa om vinst så tänker inte jag använda min röst för det. Det är ungefär lika begåvat som att ställa frågan, vill du att vargar ska leva i Sverige? Då är det 95% som säger skydda vargen. Men hur många procent tror du är beredd att använda sin röst för att skydda vargen? Alltså det är en alldeles för dålig ytlig analys, och de kommer förlora stort på det här systemet. Låt dem pröva, så kommer det gå illa i valet.
Men det är ju skickligt vald vänster-höger fråga, för det är klart att, många människor ser att det är stötande att man kan tjäna pengar på att driva friskolor. När det gäller några av de här skolorna så är det ju också så att, dessvärre, eller uppseendeväckande nog, eller naturligt nog, så levererar de väldigt goda skolresultat, till exempel Engelska skolan. Stötande är det också när man ser att en av de här imamerna som utvisades av Säpo var ju rektor eller ägare till en skola. Nu försvann han utomlands ändå, men innan dess hann man sälja skolan till några miljoner. Varför då? Därför att man kunde ju bara tillgodoräkna sig framtida skolpengar. Så det finns ett stötande element i systemet som man kan utnyttja. Men ja, enligt min mening så är ju den stora frågan är, var kommunaliseringen av skolan bra? I min uppfattning så borde man återförstatliga skolan med en central myndighet som kan de här frågorna. Vi ska ju ha klart för oss att mediankommunen i Sverige är typ Hallsberg-Leksand, det vill säga ett område, en kommun som har 15, 16, 17 000 invånare. Har de kapacitet och kunskaper i en nämnd att verkligen utöva ett effektivt ledarskap av skolan? Och 25% av alla kommuner i Sverige har mindre än 10 000 invånare. Alltså jag menar att utbildningen är ju en nationell klenod. Det är staten som är ansvarig för det här. Med en stark central myndighet och en skolinspektion värd namnet.
Henrik Hall, hur tacksamt är det för borgerliga partier att i valrörelsen gå ut och säga vi vill försvara rätten till vinstutdelning till de som äger skolor?
Nej, men det är ju precis som Stefan var inne på innan. Alltså att försvara rätten till vinstutdelning i skolor är ju inte det man gått till val på. Det är heller inte därför som man gillar ju inte friskolor för att man gillar vinst till friskolekoncerner, utan därför att de ger en pedagogisk mångfald. De ger, liksom, de ger fler skolor, de ger skolor av högre kvalitet. Sen finns det givetvis avarter, några av dem som Inga-Britt pekade på alldeles nyss. De behöver man ju bekämpa, men alltså att tro att vinstförbud är det som löser problemen i svensk skola, när det snarare handlar om kunskapsresultat, ordning och segregation, är ju, alltså det är felaktigt. Sen finns det vissa saker som man kan behöva liksom ändra i det här systemet, men i grunden så behöver vi fortfarande kunna välja skolor, och de skolorna som finns och är friskolor är ju ofta väldigt bra.
Och så lever vi i budgettider.
Tack vare att vi har sparat i ladorna under de goda åren så har vi nu goda möjligheter att fortsätta stötta återhämtningen. Vi kommer anställa fler poliser, beta av coronaköerna i sjukvården och genomföra stora gröna investeringar runt om i hela Sverige.
Så den nöjd och förtröstansfull lät finansminister Magdalena Andersson när hon intervjuades av SVT i måndags. Vad kan och bör sägas om regeringen Löfvens sista höstbudget? Inga-Britt Ahlenius.
Jag har inte så mycket att säga om det. Jag tycker att det är svårt att som vanlig medborgare tränga in i budgetens alla skrymslen över år. Det är ju en valbudget, 74 miljarder i reformer. Men det förefaller ju också vara en budget som är ett mishmash för att tillfredsställa de partier som finns i riksdagen på vänster och på högersidan för att få ihop det hela. Så är det inte någonting, ingen budget med en särskild profil faktiskt.
Stora gröna investeringar runt om i hela Sverige. Stefan Stern, vad är det för någonting?
Ja, det undrar alla. Jag håller faktiskt med om att det är en väldigt plottrig budget. Jag såg att det var nästan 30 åtgärder som var över 1 miljard per styck. Och det är klart, tar man 74 miljarder och misslyckas att peka ut stora områden, kanske 2-3 stycken som man vill profilera sig på inför valåret, utan istället sprider ut det på små skurar, då är det ju tveksamt ifall någon kommer komma ihåg innehållet och om man kommer få stöd för det här. Men jag tror så här att det är ingen lätt situation. Det är en väldigt svag regering rent parlamentariskt och de behöver både Vänsterpartiet och Centerpartiets stöd. Och det är klart att då blir det också lite av en spagatbudget.
Mm. Henrik Hall.
Jag skulle säga att det tydligaste med det här är att det är ett rungande farväl till arbetslinjen. Man lånar ganska mycket pengar, använder dem till att dels sänka skatten på bidrag och dels höja ett antal bidrag och a-kassor och annat. Man gör vad man kan för att minska skillnaden mellan de som arbetar och de som inte arbetar. Och det där är ju en politik som har varit väldigt framgångsrik för Sverige i 15 år nu ungefär. Just den förändringen som regeringen Reinfeldt gjorde. Och den har man ju ganska länge talat om i de socialdemokrater att man vill förändra. De har ju varit mot varje jobbskatteavdrag. Och sen så har de accepterat dem efter ett tag. Nu har man fått så pass mycket pengar då genom att man lånar för att återställa, som man kallar det, efter corona. Så att man kan höja ett antal arbetslöshetsersättningar och andra typer av pengar som går till de som inte arbetar. Så det tycker jag är nog det som man absolut mest får ta med sig. Och jag tror inte att det kommer nog inte spela så stor roll för arbetslösheten kanske det är nästa år och de kommande åren, men över tid kommer det här vara väldigt, väldigt skadligt för Sverige om man inte kan återställa det här och tydliggöra skillnaden mellan arbete och icke-arbetande, för det är någonting som gör att människor söker sig till arbete från bidrag och får incitament helt enkelt.
Kan Magdalena Andersson verkligen i sitt inre helt fokusera på den här budgetsituationen nu och strunta i det här som handlar om att hon är nominerad av alla möjliga S-föreningar runt om i Sverige, vilket hon i stort sett bara säger, det är en process som pågår. Vad tror du, Stefan?
Men det är klart, om den här budgeten inte löser Sveriges problem, det tror jag inte att den gör, så löser den lite grann av Magdalena Anderssons problem internt inom S faktiskt. Därför att det är klart att hon är skolad under 90-talet, ordning och reda i statsfinanserna, hålla hårt i plånboken, och det fanns ju en misstänksamhet mot henne från det som journalister brukar kalla för vänsterdistrikten. Och det hon gör nu med den här budgeten, det ju visar att hon är beredd att spendera väldigt mycket pengar. Trots att tillväxten i Sverige är ungefär 4-4,5%. Och då brukar man typiskt sett inte dra på och blåsa på. Men det gör man alltså i det här läget. Det är klart att finanskrisen lärde oss, kanske alla europeiska länder och även globalt, att man inte ska bromsa in för tidigt. Men paradoxalt nog så kommer ju bara inom några veckor en skatt som regeringen kallar för bankskatt, som är 6 miljarder i skärpningar. Och det där blir ju då en skatt på kreditgivning och höjda räntor på allt nu som ska investeras i Sverige efter pandemin. Så att det är plottrigt. Politiken hänger inte riktigt ihop. Det är delar som ser ut på ett sätt och det är delar som ser ut på ett annat.
Men inte förklaringen då att både Centerpartiet och Vänsterpartiet som är motpoler måste båda vara lite lagom missnöjda, båda två lite lagom nöjda?
Ja, samtidigt så avgörs.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det är det där av ytterligare en sak som det finns en djup splittring inom regeringen, nämligen om skogspolitik och strandskydd. Det är det som ytterst kommer att avgöra om Centern ens är beredd att överväga och stödja den här budgeten eller inte. Och
det mullras det väldigt.
Och det har man ju inte löst med det här. Mm. Så att man sitter i en väldigt svår situation, det ska man ha respekt för.
Blir det här en rysare huruvida den här budgeten kommer gå igenom och så där? Vad säger Inga-Britt och Henrik?
Jag duckar för den frågan faktiskt.
Den kommer nog att gå igenom. Jag tror att det här reformutrymmet uppstod efter att man hade bestämt vilka reformer som behövdes för att få med Centern och Vänstern. Alltså att 74 miljarder var vad Centern och Vänstern kostade helt enkelt. Och därefter fick man det utrymmet.
Men det ska bli intressant att se, för det blir ju en diskussion i finansutskottet. Och i någon mening så tycker jag att det är ju kul att konstatera att riksdagen får en viktigare roll. Alltså, vår tradition i Sverige är ju att regeringen centralt lägger fram sin budget och ingen protesterar. Under Göran Perssons tid, då man var i minoritet, så band man ju upp de rödgröna partierna till att i förväg stödja budget. Så det var ingen värmeutväxling och ingen diskussion i riksdagen. Nu har riksdagen i en makt att påverka budgeten på det sätt som är legio, som är vanligt i alla andra länder faktiskt.
Veckopanelen ångar vidare.
Frågetecknen växer kring justitiekanslern Marie Heidenborgs kritiserade beslut att ge ett högt skadestånd till en våldtäktsdömd ung man. Justitiekanslern säger nu att hon har slängt underlaget till beräkningen. När analyschefen Ole Zettergren granskar lagen och dess förarbeten finner han att justitiekanslern hade haft möjlighet att sänka skadeståndet till 0 kronor.
Ja, ni känner ju igen Johan Rabeus röst. Han har läst in den här texten som ju tränger lite djupare in i det JK-utslag som väckte en del uppmärksamhet i augusti. Ja, den som har suttit felaktigt frihetsberövad har ju rätt till skadestånd, men var det tvunget att det blev 840 000 kronor i det här fallet, undras det i artikeln. Panelens tankar om det här?
Ja, jag tycker att det är anmärkningsvärt att JK kan gå ut och säga att hon har inte haft några möjligheter. Dels att inte kunna sätta ner det här ersättningsutrymmet, och att det heller inte finns något annat sätt att beräkna. Och på de två punkterna så måste man ju beslå henne med att hon är antagligen antingen okunnig eller också så far hon med någon slags nödlögn för att försvara sitt beslut. Det är ju uppenbart av bestämmelserna att hon har haft möjligheten att fullständigt vägra ersättning eller i varje fall sätta ner det. Sen begår hon då ett formellt fel. Och det är ju intressant att i förvaltningsvärlden så är det ju ofta på formella fel som människor faller. Man ifrågasätter inte att hon har fattat ett felaktigt beslut materiellt, utan hon har hanterat det på ett sätt som inte är i enlighet med förvaltningslag eller regler.
Talar du om att hon alltså gallrade bort det här?
Hon har gallrat bort det där, och därmed så har hon ju förstört möjligheterna för medborgaren att få reda på hur har beslutsprocessen sett ut, på vilka grunder har hon fattat det här beslutet.
Stefan Strand, håller du med om att det är självklart fel att inte spara arbetsmaterialet hos JK, uträkningarna och de här precisa skälen till att Marie Heidenborg beslutade just det här?
Alltså jag ska säga att jag känner inte till fallet i detalj. Jag har följt det via medierna.
Men framförallt jag kan ju, och kvartal antar jag.
Och även via kvartal faktiskt. Men det är klart att jag inte vet detaljerna. Men så här, jag misstänker ju att personligen att det här skadeståndsbeloppet är alldeles för högt. Och om det ens ska vara skadestånd, det kan vara noll också. Och då vill man ju som medborgare kunna följa då utgångspunkterna för det här beslutet. Och då bör man ju kunna göra det och ta del av de offentliga handlingar som finns. Och är det då, vilket jag kan ju tycka inte i enlighet med rättsuppfattningen hos medborgarna. Det kan ju upplevas stötande, det här skadeståndet, utifrån vad som har förefallet har hänt här. Då måste man ju vara ännu mer noggrann med att spara bakgrunden till beslutet. Så jag tycker att det här förefaller vara, jag har svårt att säga om det är ett formellt fel, men det är i alla fall fel av andra skäl.
Henrik Hall?
Ja, då vill bara konstatera att justitiekanslern har varit väldigt ensam i sin uppfattning om att det här är den enda vägen som har varit möjlig. Och det har de ju varit i princip dag ett. Jag tycker man har sett alla andra jurister i princip som har uttalat sig har ju sagt att nej, det här är fel. Och antingen har sagt att man kan sätta ner skadeståndet eller så har de sagt att det ska inte betalas ut något skadestånd alls eftersom personen ju faktiskt, han var ju dömd men fick sitta för länge i fängelse för att han efter domen inkommer med uppgifter som säger att han var yngre än vad de konstaterar att han var vid domen. Under själva domstolsförhandlingen ska han inte ha inkommit med de här uppgifterna. Så han har alltså själv bidragit till att han sitter för länge i fängelse. Och han är ju dessutom dömd för ett brott. Och då ska man kunna sätta ner det till 0 kronor. Det tycker jag verkar som det absolut självklara. Oavsett om det är gällande rätt så borde det vara gällande rätt. Men nu råkar det också vara gällande rätt faktiskt. Och då är det oerhört märkligt att hon sitter ensam i den här båten och håller fast vid sitt beslut.
Men hon var ju gäst i den svenska modellen för ett par veckor sedan och berättade om svårigheterna och att det faktiskt gjorde lite ont att fatta det här beslutet. Men det lagar gäller och sådär. Inga-Britt Ahlenius, alltså om en generaldirektör eller annan myndighetschef tycker att lagarna som finns de leder till orimliga eller stötande effekter, hur mycket kan man göra då? Och det?
Det finns inte något formellt krav på en verkschef att man ska anhängiggöra frågan. Men det ligger i sakens natur att det är en uppgift för verkschefen i frågan att aktualisera för regeringen eller för statsmakten att det här är en lagstiftning eller en regel som inte är rimlig, absolut.
Alltså,
i det professionella ansvaret så ligger det, absolut.
Ja, skulle alltså en generaldirektör eller JK ha anledning att, så att säga, opinionsbilda, skriva debattartiklar och säga att jag begär att det sker en förändring här för det här beslutet bär mig emot? Kan man göra så?
Ja, det kan man väl tänka sig. Men jag tycker samtidigt att du säger, Henrik, att det har varit jurister som har haft invändningar. Men vad jag tycker är konstigt är att vi inte har en stor allmän debatt, framförallt när det gäller mellan jurister i en sån här stor principiell fråga som rör hur JK har hanterat ett visst lagrum. Och det är ju uppenbart, tycker jag, att som medborgare och vanlig människa så är det här beloppet totalt för högt. 840 000, det är ju ett jättebelopp för en person som ska utvisas till Syrien dessutom. Och särskilt i jämförelse med vad brottsoffret har beviljat. Alltså även om hon tycker att hon har fattat att hon har regler på sin sida, borde ju hennes sunda förnuft ha sagt att det här är inte rimligt.
Vad säger du, Henrik?
Jag vill bara att hålla med helt enkelt, men sen tycker jag också att det finns ju det här med en bredare debatt om det här tycker jag absolut att vi borde ha, för vi har ju sett ett antal dels betydligt värre fall. Du frågade liksom, vad har en generaldirektör för möjlighet om något sånt här händer? Ja, i Transportstyrelsen så beslutar man sig för att göra ett avsteg från lagen. Det får man ju förstås inte göra, men det var ju så de hanterade det, vilket också är alldeles, alldeles fel. Men vi har haft ett par sådana här skandaler, Transportstyrelsen, vi har det här med JK, vi har det här att tjänstemän på näringsdepartementet är det väl som har bett Sveriges geologiska undersökning att inte publicera rapporter om Cementa. Det finns ett par sådana här saker där tjänstemän går för långt, tolkar lagen fel och gör helt enkelt fel. Och det är en organisationskultur i staten som nog behöver förändras.
Stefan Stern, kommer det här få några konsekvenser i det här fallet och uppmärksamheten?
Det får det säkert. Inte omedelbart när debatten pågår, men över tid så brukar det få det. Är det någonting som politiker är känsliga för när de utser den här typen av tjänstemän till olika roller, så är det mediediskussion. Så alldeles säkert.
I en intervju i Aftonbladet så pratar inrikesminister Mikael Damberg om att Socialdemokraterna vill underlätta vräkningar av kriminella från hyresrätter som ett förslag för att komma åt segregation och gängbrottslighet. Och i den här intervjun så säger Damberg att det har funnits en ängslighet för att beskriva en del problem. Citat, man ville inte ses som rasistisk.
Här var det P1-morgons Mikael Kulle som inledde ett samtal i radion om några av budskapen från inrikesminister Mikael Damberg i en artikel i Aftonbladet i onsdags. De här veckorna berättar ju Socialdemokraterna om inriktningen på olika politikområden inför kongressen i november. Och när det gäller brottslighet och utanförskapsområden ser Damberg bland annat att det bör bli möjligt att vräka kriminella personer. Och han säger också till Aftonbladet att Sverige inte har sett att om man hela tiden fyller på med migranter i vissa områden så växer problemen över tid. Och att det tidigare fanns en ängslighet att beskriva en del problem, för man vill inte ses som rasistisk. Ja, vad säger ni om inrikesministerns resonemang, Henrik Hall?
Jag fastnar för en nyckelmening i den här artikeln. Socialdemokraternas nya riktlinjer innehåller inga konkreta förslag. Och det tycker jag är ganska talande för hur man har arbetat genomgående med brottsbekämpningen. Man talar till exempel nyligen för... Nu är det exakt en månad sedan som Mikael Damberg gick ut och sa att vi ska tillsätta en utredning som ska titta på det som kallas för preventiv avlyssning. Alltså det som gav oss Encrochat-avslöjandena, Trojan Shield, Sky och allt vad det nu heter. Vi har fortfarande inte tillsatt sådana direktiv. Och det har gått en månad sedan han höll sin presskonferens. Det är ett väldigt märkligt sätt att hantera brottsbekämpningen på. Jag var också med på de här gängsamtalen som hölls hösten 2019. När vi kommer till det första mötet så har ju de flesta partier med sig ett par förslag. Så att det här vill vi diskutera, det här vill vi ha in, det här tycker vi är viktigt. Socialdemokraterna hade med sig noll förslag.
Men nu tänkte jag främst på den delen av budskapet där Mikael Damberg talar om att det funnits en ängslighet i Sverige. Och nu har debatten har nu kommit i kapp, säger han, Stefan Stern. Vad är innebörden av det här?
Nej, men... Ibland hör man ju, inte minst från regeringar som har suttit länge, att vi har varit naiva eller vi har varit lite ängsliga och sådär. Och det är väl ett sätt att uttrycka att tiden håller på att rinna ut för att kunna lösa det samhällsproblem som nu är dominerande i väljarkårens ögon. Vi har väl haft ett 20-tal dödliga skjutningar bara under sommaren här. Och det är klart, det som händer nu, det är ju att jag tror att allt färre väljare accepterar att det finns samhällsstrukturer eller utanförskapsområden eller samhällsproblem att skylla på. Utan man ser det här är individer som begår brottsliga handlingar och det får de också ta konsekvenserna av, precis som fria individer alltid får göra av sina handlingar. Och det som också håller på att hända, det är ju att fängelsestraff inte primärt längre i den allmänna rättsuppfattningen handlar om att rehabilitera. Det är väl jättebra om man lyckas, men det handlar framförallt om att få bort brottslingar från samhället så att man inte kan fortsätta att begå allvarliga handlingar. Och det här håller på att komma i fatt. Det här är någonting som har jagat regeringen och som de har väldigt, väldigt svårt att hantera naturligtvis med tanke på verkligheten.
Inga-Britt Ahlenius, vad är det för ängslighet som Damberg och andra har varit påverkade av?
Ja, det är svårt att besvara det väldigt konkret, men jag menar att Mikael Damberg är ju nu anförare för ett återtåg och en reträtt i de här frågorna. Och vi ska ju klart för oss att Sverige skiljer ut sig från övriga länder i Europa vad gäller strafflagstiftning och vår syn på gärningsmann och brottsligheten. Alltså vi har haft ett väldigt sympatiskt i och för sig fokus på rehabiliteringsmöjligheterna för en gärningsman. En tilltro till individens möjlighet att ändra sitt liv etc. Och vi har glömt brottsoffret och att diskutera en balans mellan brottsoffrets krav och att ha ett slags rättvisetänk där. Nu kommer tiden i kapp och vi har fått en kriminalitet som är ny och som faktiskt i verkligheten inte kan bekämpas genom rehabilitering. Vi har en organiserad kriminalitet och vi har stora gängbildningar. Och för något antal år sedan så slog ju polisen och Brå fast att vi har 60 utanförskapsområden, varav 20 stycken är av väldigt allvarlig karaktär, där du har laglöshet och där människor med stort våldskapital dominerar hela området. Där våldet har utvecklats till en brutalitet och hänsynslöshet som vi inte har sett förut. Alltså måste man ju inse att nu är det dags att faktiskt erkänna att det är ett återtåg det är frågan om. Och då är väl kanske uttrycket det rätta att säga att vi har varit förlängsliga. Men man har också varit fången, man har varit en del i en hundraårig struktur vad gäller strafffrågorna. Och dessutom har man ju stötts av en kriminologisk forskning i Sverige som skiljer sig också från vad som gäller i andra länder. Då. Och där professor Sarniecki har varit en ledande företrädare för de här synsätten som inte är internationellt gångbara. Vi har heller inte varit sedda av vår omvärld som värd att samarbeta med när det gäller kriminologiska frågor.
Men inrikesministern säger också att vi gör mer än någon annan regering och vi gör det på alla politikområden. Det finns ju massor med saker som han och Morgan Johansson radar upp av vad man nu har vidtagit för skärpningar och gett nya verktyg till polisen och så vidare. Och så säger Damberg också i den här intervjun i Aftonbladet att högeroppositionen har trovärdighetsproblem eftersom de inte gör något åt segregationen. Och det var ett historiskt misstag att dra ner polisutbildningen med 90%. Det vet vi att det skedde ju en sån då på allianstiden. Har han rätt i det här?
Alltså det här är ju en politisk diskussion. Vad jag efterlyser det är ju att man skulle ha ett samlat grepp och en strategi för vad är det för straffbestämmelser som måste förändras och vad är det för frågor som måste lösas vad gäller segregation och andra grundläggande problem, till exempel när det gäller skolan. Alltså de åtgärder som regeringen har vidtagit de sista två mandatperioderna är ju av väldigt ad hoc-karaktär. Man har tvingats av omständigheterna och av vad som hänt ute i samhället att med väldigt kort varsel ändra den ena lagen efter den andra. Men det är inte någon samlad syn av det slag som vi faktiskt haft som grund för vår rehabiliteringssyn på gärningsmannen.
Henrik, har hela Sverige lidit av den här ängsligheten som Damberg talar om?
Nej, inte hela Sverige, men ganska stora delar. Även om man ser att det har funnits en politisk omsvängning de senaste åren i de här frågorna, så har det också funnits en medial omsvängning i de här frågorna. Det skrivs mycket mer om brottslighet. Man namnger brottslingar. Utanför studion här står boken Familjen av Johanna Bäckström Lerneby. Ett oerhört viktigt journalistiskt arbete om Alekansläkten i Göteborg. Det har skrivits nu senast om det här romanikrisystemet i Malmö. Det här är rapportering som dominerar ganska mycket. Tidningarna har egna rättsreportrar som får oerhört stort utrymme. Så det har skett en omsvängning i hela samhället, ja. Sen att liksom regeringen skulle vara på något sätt ensamt ansvarig för att lyckas med det på något sätt, det tycker jag inte riktigt stämmer. De säger att alliansregeringen drog ner på polisutbildningen. Ja, ett misstag. Men polistätheten var fortfarande som högst omkring 2011, tror jag. De var fortfarande uppe i de nivåerna ganska långt därifrån, tvärtom. Regeringen ansåg inte att polismyndigheten behövde några tillskott när den gjordes om 2015. Organisationen där, trots att Thomas Rolén som hade utrett sa att det behövs ungefär 2 miljarder. Fick inga 2 miljarder, sa att 19 eller 20 000 poliser spelar ingen särskilt stor roll, sa Anders Ygeman i Svenska Dagbladet på den tiden. Man har hållit igen ganska mycket på stora delar av rättsväsendet. Förra årets budget satt man 0 kronor på åklagarmyndigheten som behövde ett 100-tal miljoner, etc. Så det här att de liksom har gjort en stor omsvängning både i polisutbildningen och i straffrätten stämmer inte riktigt.
Stefan, till slut, är risken att man ska bli anklagad för rasism för att man beskriver vissa problem, är den borta nu i och med det som Mikael Damberg och andra säger?
I stort sett så är den borta, i alla fall medialt. I politiken är den ju inte borta eftersom den ingår i en slags maktstrategi, det som statsvetarna ibland kallar för brunsmetning. Alltså att beroende på vem som är avsändare så beskylls man att ha andra bevekelsegrunder för det man säger än själva sakfrågan. Men jag tror att människor lägger ihop det här med segregation, migration, integration. Och man ser väldigt tydligt att faktiskt de här två senaste mandatperioderna inte riktigt har kommit åt det här problemet. Så jag tror man ser att det regeringen vill göra det är att neutralisera så mycket som möjligt av den här diskussionen och så byta sakfrågor helst till en helt annan konflikt som är mer enligt en höger-vänster-skala. Det är det vi ser hända nu. Men jag tror att det är väldigt svårt för dem.
Men det är ju tråkigt om det blir en, ska vi säga, en kortsiktig politiskt övervägande med att skapa en höger-vänsterskala istället för att faktiskt strategiskt granska frågan och se vad är det för strukturer, vad är det för lagstiftningsförändringar som krävs för att vi ska komma till rätta med de här problemen. Och då menar jag, vi har ju varit bundna i decennier av en väldigt speciell syn på vår strafflagstiftning, och vi har haft ett väldigt speciellt stöd också av svenska kriminologer för detta synsätt. Och nu har verkligheten kommit i kapp regeringen, och då hoppas jag på att man ska komma fram till att inte bara skapa vänster-höger problem utan man också se att vi har ett jättestort problem som vi måste lösa.
Ett par ord om det materiella. Det är tusentals personer som stöder Kvartal. Vårt mediehus kostar pengar, även om vi är små. Och allt om hur du bidrar, om du vill, finns på hemsidan kvartal.se/gava. Det är nu tid för veckans person, eller ord, eller citat, vad ni nu har valt ut för någonting. Henrik Hall, Stefan Stern och Inga-Britt Ahlenius är panelister. Henrik, kan du börja?
Ja, mitt ord är villkorstrappa. Detta förhatliga ord bland fotbollssupportrar.
Det får gärna förklara det där ordet.
Ja, precis. Det handlar om att polisen ger tillstånd för att till exempel fotbollsklackar ska få ha stora flaggor exempelvis. Detta förbjuder man under vissa matcher därför att man då hävdar att det, man kan byta om till liksom maskering för att tända bengaler och sånt efteråt. Och det här använder man nu för att förbjuda just den här stora flaggor på en match mellan Sirius och IFK Norrköping, som knappast är två av våra mest kända huliganlag eller någonting. Och jag tycker att det här är mycket dåligt tillämpade rättsregler som upprör både supportrar och klubbar och skapar en stor konflikt mellan polisen och supportrarna. Jag tycker att det är dags att de här efter säsongen tar slut här någon gång i november, sluter fred med varandra och hittar en lösning på de här problemen.
Tack Henrik. Och Inga-Britt, vad har du?
Jag bestämde mig för att göra ett veckans namn, nämligen journalisten Anders Bolling. Anders Bolling är ju en journalist som under många år har varit knuten till Dagens Nyheter som miljöreporter också, som skribent här gäller klimatfrågor, och som ger nyanserade och verklighetsförenklade rapportering om miljön. Den här veckan har han skrivit en artikel där han beskriver ett möte med Dagens Nyheters redaktionschef för några år sedan. Då hade han skrivit en artikel av det här slaget som pekade på att det fanns andra synsätt än vad som kommer fram i IPCC. Det fanns andra verkligheter att beskriva än det som är alarmism etc. Och då blev han uppkallad till rektor, till redaktionschefen, som var väldigt bekymrad över att han hanterade frågan på det här sättet. Och han hade också sagt att det var problematiskt. Och vi håller också förintelseförnekarna kort, var beskedet. Men jag menar att en journalist, och nu fortsätter ju Anders Bolling som friskribent att också skriva om klimatfrågorna i det här i en annan tidskrift, och jag menar att han är värd all beröm för att faktiskt stå på sig och att svara för en nyanserad beskrivning av vad som händer i klimatfrågorna.
Anders Bolling, veckans person. Stefan?
Ja, men jag har veckans kommun faktiskt. Det är något som jag inte har lyft fram tidigare. Jag tänkte att jag ska vara lite annorlunda. Nej, men det är Vårgårda kommun i Västra Götaland. Ungefär 12 000 invånare. Och jag såg i veckan nu att det är 60 000 företag i Sverige som har rankat Sveriges alla kommuner utifrån näringslivsklimatet. Jag menar så här efter pandemin, att vi måste få igång julen igen och investera i näringslivet så att långtidsarbetslöshet och kan minska och jobben kan växa till. Och då har alltså lilla Vårgårda kommun blivit bästa kommun utifrån flera kriterier kring näringslivsklimatet. Och jag tittade lite i de här tabellerna. Det visar sig att Vårgårda alltså hållit sig bland de 15 bästa näringslivskommunerna under 13 år. Så det är ingen engångsbedrift här. Så jag tycker den här veckan, Vårgårda, säger jag.
Veckans kommun. Ja, då får vi lägga till den också till listan. Det är bra. Nästa veckas veckopanel blir en livepanel inför publik som direkt sänds på Facebook klockan 17. Men den blir förstås som vanligt en podd med enbart ljud på lördag morgon klockan 6. Den rutinen ändrar vi inte på. Jag vill säga tack till dagens panel, Inga-Britt Ahlenius, för detta ämbetsman, kolumnist i Svenska Dagbladet, Henrik Hall, rättssakkunnig hos Kristdemokraterna och krönikör i Norrköpings Tidningar, och Stefan Stern, Nordstjärnan och Wallenberg Foundations. Tack för idag.
Tack, tack.
Tack, tack.
Tackar.
Några ord på slutet. I torsdags var det precis 20 år sedan den svensk-eritreanske poeten, journalisten och aktivisten Dawit Isaak greps i Asmara. Sveriges försök att få honom fri har hittills misslyckats. I onsdags var jag i Göteborg och intervjuade då Dawit Isaaks dotter, Betlehem, som också vill arbeta för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. I fredagsintervjun berättar hon bland annat hur tacksam hon är för att hennes föräldrar förhindrade att hon och hennes syster skulle bli könsstympade. Bland våra artiklar på sajten, Olle Zettergrens redovisning av hur justitiekanslern har hanterat fallet med storskadeståndet till en dömd våldtäktsman, det har vi redan nämnt. Vi har också en text av Jonas A. Eriksson om hur ökad och långvarig inflation kan vara på väg i pandemins spår. Fredrik Kärrholm skildrar brottsutvecklingen, bland annat den utbredda utpressningsbrottsligheten. Vi har också en intressant artikel om antinataliströrelsen som önskar frivillig barnlöshet som ett sätt att lösa världens problem. De vill att inga barn ska födas, är rubriken på den texten. Ja, nu tar vi helg, eller hur? Och så tar vi alla vårt ansvar. Och vad tänker jag på då, tro? Just det. Tänk själv.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.